Podplay.
I veckans minnesluckan.
Fan inte gratis öl då enligt mig. Det är fem öl.
Ja, det är det ju då.
Har såna fruktansvärda skavsår i röven. Oj. Och lite svårt att...
Det blir ingen bögög av två. Då är det bara okay. Sex. Ja.
Välkommen till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och så är det jag, Janne Innanfors.
Det här är ju en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Ibland gör vi även en del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Och idag har jag inget rant, Janne. Det sparar jag till nästa vecka faktiskt. För att jag vill ge lite mer tid åt vår speciella gäst. Men först, Janne, vad är det som händer idag egentligen?
Jo, men dels så är det ju avsnitt 50 och det ska såklart firas. Och det firar vi helt enkelt med en Mello-special eftersom det nu till helgen är Mello-final. Och då blir det en introduktion här för Mello. Det hela började 1958 när Sverige för första gången skulle skicka ett bidrag till Eurovision Song Contest. SVT ordnade då en tävling för att välja låten, men folk var mer vana vid att lyssna på radio än att rösta på låtar, så intresset var så där. Denna låten vann däremot då.
Lilla kärna i det huga, svara mig.
Känner du igen den?
Nej, gör inte det faktiskt.
Lilla stjärna med Alice Babs vann och Sverige var med i Eurovision-cirkusen. Sen under 60-70-talet var Melodifestivalen en rätt städad historia. Folk satt hemma i sina brunorangea vardagsrum. TVn var fortfarande svartvit, ja, så det var ju en ganska mörk tid. Låtarna handlade om kärlek, vänskap och ibland en och annan duva som ville flyga. Abbas seger med Waterloo 1974 gjorde däremot att tävlingen plötsligt blev lite coolare. Sen kom 80-talet. Nu började folk förstå att det var en show. Glittriga axelvaddar, stora frisyrer och slagerdrottningar som Carola och Lena Philipsson dominerade scenen. Det var mycket vindmaskin och ännu mer tonartshöjningar. Ju fler, desto bättre. Sen var det 90-tal och då bjöd det lite på en identitetskris. Skulle det vara slager? Skulle det vara pop? Skulle vi skicka folk som sjöng om att dansa i neon? Eller någon som spelade fiol? Svaret blev lite både och. Lotta Engberg log sig genom hela decenniet medan Roger Pontare kom in som en viking och chockade alla. Men det var 2000-talet som verkligen ändrade spelet. Christer Björkman tog över och förvandlade tävlingen till en 6 veckors lång folkfest. Deltävlingar, andra chansen och en final gjorde att vi plötsligt fick en Melodifestival som var större och längre än någonsin. Idag är Mello mer än en musiktävling. Det är en institution. Vi får se allt från glamorösa slagerveteraner till TikTok-stjärnor som gör debut. Och varje år undrar vi... Varför röstar svenska folket inte som jag? Senaste segran var ju för fan inte en svenskar. Det var norrmän. Hur fan det går till. Men så blev det i alla fall. Det är Melodifestivalen.
Det kanske var ditt bästa intro so far.
Tack.
Ja. Mellon, ja, en institution alltså. Ja, men alltså, jag blir lite känslosam här nu, för nu ska jag berätta en grej för dig. Och jag har berättat delar av den här storyn förut, både till dig som lyssnar på minnesluckan och på radion och till dig, Janne. Men alltså, utan Melodifestivalen och framförallt en person då, så hade jag inte haft det liv jag har idag överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag tog ju chansen, gjorde Mellon. Där träffade jag den här personen. Vi blev kompisar. Hon frågade om jag ville skriva låtar åt henne. Det här är en snabb recap. Och det gjorde jag till en annan Melodifestivalen tävling några år senare. Och när vi sitter i studion och jobbar med den här låten så ringer telefonen till den. Hon svarar och en tjej söker en person som ska medverka i Stjärnornas hoppning, ett tv-program på Barnkanalen där kändisar ska lära sig hoppa, för Ola Rapace hade hoppat av. De behövde en ny cool kille. Jag har en som kan ställa upp, säger den här personen glatt, och jag bara nej, vad fan. Okej, jag tackar. Jag är lite motvilligt, är lite sur för att man inte får några pengar från mig i det här programmet. För tänker jag, vad får man?
Du frågar om 100 papp som vanligt.
Ja, jag frågar om 100 papp som vanligt. Det fick jag inte. Jag började liksom testa mig fram och rida. Efter andra gången jag testade så är jag ju hästbiten, och det här har jag pratat om 100 gånger. Och sen det ena leder till det andra, och idag bor jag på, driver en hästgård och har massa hästar och spenderar egentligen all min vakna tid när jag inte sitter här i studion på den här hästgården. Och vem är då den här personen? Jo, du som har lite hängt med vet ju detta. En schlagerlegend, ett unikum inom Mellon, världens härligaste person, en extremt hårt arbetande artist och min vän, jättevälkommen till minnesluckan, Linda Bengtzing!
Jag har aldrig varit tyst så länge i hela mitt liv.
Jag visste att du skulle ha lite svårt för att inte hoppa in där och lägga dig.
Jag ville liksom jubla åt din fina introduktion och alltså vilken fin... Ser du det så, Nicke?
Ja, men jag har ju nämnt det till dig några gånger förut alltså. Och som jag sa, det här är en humor- och nostalgipodd. Väldigt högt i tak. Men nu blir jag liksom lite känslosam.
Ja.
Kommer du ihåg det här? Alltså, hur minns du det?
Exakt. Ja, men alltså, jag minns ju allt det här på det här sättet. Där du, som du sa, du valde att vara med i Mello till att börja med. Du är en cool rockstjärna som var lite malplacerad från början. Och hur vi ändå fann varandra där.
Ja.
Verkligen. Alltså för när man hamnar där spelar ingen roll om man är en cool rockstjärna eller om man är en veteran. Det där skrämmer skiten ur en. Har man ingen på riktigt på plats, då blir man ett skakigt asplöv.
Men jag, liksom. Det är så roligt att du säger det där, för jag kommer faktiskt ihåg att dels var det pressen som försökte lite så här, para ihop oss. Vi gjorde lite bilder tillsammans, gjorde intervjuer tillsammans, och sen så fick jag en känsla av att du kände den här killen behöver lite extra stöd från en person som har lite koll.
Jag kände att jag också fick lite stöd, att vi var väldigt lika.
Ja, vi kanske fick det från, för så kommer jag ihåg det från Malmö var ju första deltävlingen då där jag träffade Linda egentligen.
Och sen resten är ju historia, men också jag har ju också liksom en del i det här som du säkert förstår. Från ditt ex som då hatade mig för att jag fick dig att bli. Jag glömmer
aldrig. Ska jag komma in på henne också?
När hon säger, för helvete, du har skaffat mig någon jävla Carl-Jan Granqvist. Vill jag ha en rockstjärna? Ja, så att
alltså grejen är så här, jag kan känna ibland när man minns tillbaks, även jag hade ju förvisso blivit nykter och drogfri när jag gjorde Mellon så här, men det är ändå så här, det har gått ett gäng år, ibland är man bra på att efterkonstruera historier, framförallt om man jobbar med det vi gör, liksom underhållning och content som det så fint heter idag. Då kan man vara så här, man skarvat en historia tillräckligt länge, så har man liksom lite gjort det mera så här. Men visst var det så här. De ringde när vi satt där i studion. Ola Rapace fick inte göra längre, han hoppade av.
Nej, och jag hade ingen att komma med förutom den som satt typ framför mig.
Vilken jävla tur.
Ja.
Jo, och min exfru då, Jojo, som hon heter, jag minns ju det också väldigt, väldigt väl. Det var ju med nåd, vad säger man, alltså på nåder jag fick göra den här säsongen. Jag hoppade in halvvägs in i säsongen också. Ja. De andra, ska jag säga då, vad som var med, de hade ju fått träna typ ett helt år. Jag lärde mig rida och hoppa på 6 veckor.
Ja.
Jag var ju i stallet klockan 7 på morgonen varenda dag. Nu ska jag, du vet, man är så här vinnarskalle, lite störd.
Men det är det, blir man hästbiten så är man hästbit. Det går liksom inte att på tal om det.
Kolla, ett bett där.
Ja, ett jätte... Härligt.
Jag har en häst som heter Bibi. Jag har hennes tandrad tatuerad, typ ett RR efter tänderna i ryggen alltså. Ett sånt jävla tjuvnyp alltså. Men då sa ju Joey, min exfru, så här, okej, jag gjorde det här då. Hon gick ju med på det liksom då, att jag skulle vara med i TV, och det var ju bra liksom så här. Och så gick jag och vandrar. Malin Bajard tyckte att jag satt så fint i sitsen.
Vänta, vann du det?
Ja, jag vann bästa stil.
Bästa stil.
För det var så här att jag tror Rickard Olsson var med och Sara Larsson. Men man fick ju bara vinna 2 år i rad. Så att det fanns ju ingen ordning att reda på det där. Nej. Det var ju helt nytt. De hittade på regler efter varje år.
Det är såna liksom funkisregler. Ingen får bli ledsen.
Alla ska ha roligt.
Jag fick i alla fall erbjudet att göra en säsong till för att jag vann bästa stil. Och jag kom ju hem överlyckligt till min exfru. Och hon bara, aldrig i livet. Alltså på riktigt sa så här, det kommer inte på tal. Nu har jag ställt upp det här i ett halvår, 6 veckor typ. Och nej. Och jag kände på riktigt så här, Jaha.
Det var spiken i kistan.
Men då skiljer jag mig då.
Ja.
Och nej, man kan skoja om det lite grann. Men helt i ärlighetens namn så var faktiskt hästarna en spik i den kistan alltså.
Mm. Ja. Förlåt.
Ja.
Nej, när det började så fint så slutar så jävligt.
Nej, jag ska säga egentligen jättetack. Men det jag tycker att den här historien... jag älskar såna här grejer.
Det kommer komma fler såna här historier.
Ja, men vad heter det? Så här, Janne, matchball, alltså typ om bollen faller på den sidan eller den sidan. Det kunde ju lika vara
ja,
det kunde lika väl varit så att du inte svarar telefonen där eller inte fan vet jag. Anna Persson som hon heter som jagade ihop folk till det här TV-programmet då. Kunde lika väl ringt någon annan och så vidare. Mm. Och då vet det fan alltså.
Nej.
Det är möjligt, det vet man ju aldrig. Och det blir man ju bara dum i huvudet om man tänker på att jag hade kommit i kontakt med hästar på något annat sätt. Mm. Men troligtvis inte.
Nej.
För jag hade ju en inställning att hästar är nej. Det var ju därför jag var lite motvillig att åka dit. Liksom. Mm. Okej, men det är bra att göra tv. Bra att synas på tv, tänker man så här lite. Så att det
kan bli kul tv när jag ramlar av.
Ja, och det blev det också i för sig. Så att, men det är extremt.
Jag är så glad för det. Får jag komma ut och rida någon dag?
Ja.
Ja, och det jag måste berätta till Linda, det där gnägget fick alla hästar i stallet en gång när min sambo lyssnade på ett avsnitt att allihopa
började gnägga.
Ja, det var jättekul.
Då är det nog ett riktigt gnägg.
Ja, verkligen.
Mm.
Det var ju då vi pratade om den här hästappen som man har. Alla hästfotografer har ju en app med så här bra gnägg som man kör hela tiden för att de ska ställa upp öronen rakt fram. Och så man fotar. För det finns ingen som är fulare än att fota en häst som lägger ett eller båda öronen bakåt.
Nej, de ser så sura ut häst, och åsnor.
Ja, exakt. Min häst då ser ut som en åsna till exempel när hon gör det. Så då får man ta hästgnäggsappen.
Mm.
Alltså.
Mm.
Ja, men här pratar vi ju om vad vi har gjort i veckan. För det är ju som så att av olika anledningar så bor ju även, eller båda två, men även Janne då, på en hästgård
ja,
också.
Ja, det är otroligt.
Ja. Mm. Mm. Och du, Linda, är ju en ryttare också.
Ja.
Och håller på med det fortfarande idag. Och även din dotter i nu också, berättar du.
Ja, så och jag bor ju inte på en gård. Men jag, min bästa kompis, Kattis, hon har två islänningar. Och hon åkte på semester. Så jag har varit på gården typ hela veckan och mockat skit. Och försökt att lära mig alla, för kan vi inte bara prata om en sak? Hur mycket regler och olika regler är det på olika stall?
Oj,
skjut mig i huvudet,
oj.
Jag orkar inte mer. Jag orkar inte vad folk är, förlåt, dumma i huvudet.
Fast du ska ju tänka så här egentligen. Jag kom ju in i hästvärlden då och fick lära mig allt detta om dels då hur jävla mycket disciplin, regler och hittan och dittan. Och det finns ju såklart rötägg överallt och även inom i stallen så där var någon som ska bestämma mer än någon annan. Så men jag fastnade ju för den här disciplinen och jag framförallt blir väldigt imponerad av alla unga tjejer som står där och kör skittunga skottkärre med massa skit i och bär bala som det vore med någon jävla strongman allihopa. Liksom.
Men disciplinen är en sak. Att jag är också imponerad över att allting är ur säkerhetssynpunkt.
Mm.
Det tycker jag är fantastiskt. Allt som är ur säkerhetssynpunkt älskar jag. Då kan det nästan vara hur dumt det vill. Men säg nu till mig här. Jag red sent igår. Vilket innebär att jag blir alltså tvungen att göra alla sysslor efteråt. Jag mockade innan så att hästarna kan gå in självklart i sina arenaboxar. Sen ska det bäras hö. Delvis ska höet då till boxarna så de får mat direkt. Inget konstigt med det, tänker jag. Nej, där har jag redan begått en stor synd. Jag bar ju höet genom stallet så en annan häst kanske såg höet. Ja. Det här är en dödssynd!
Okay.
För den hästen har redan ätit. Det visste jag inte då. Sen bar jag ju höet till nästa dag som ska hängas upp på ett speciellt ställe. Då hann jag få veta i förväg att man inte får gå genom stallet. För en annan häst kan se höet. Jag bara, men för helvete, det är hästar. Det är hästar, de får väl för helvete vänja sig då.
Men det där låter som att du har någon som är manisk i det där stallet.
Nej, men
alltså.
Så att, självklart de reglerna som är ur säkerhetssynpunkt, då förstår jag det in absurdum, men förlåt. Och om ni lyssnar, så ja, jag förstår att ni har det och ni får ha det, men jag bara skakar på mitt huvud.
Men du kan tänka så här, Linda, då, jag kom ju in i det på det sättet. Och idag då, då så är jag med och driver och tar hand om och sköter en hästgård. Så alltså, jag har ju massvis med inakkorderingar.
Ja.
Så jag har ju fått gå ur alla de här WhatsApp-grupperna och hit och dit. Där man pratar om precis exakt de här grejerna. Jag bara, nej. Jag säger till de andra som driver gården. Bara, jag tar hand om och harvar ridbanor. Jag kan göra ditt och att jag vill inte vara med i några jävla grupper.
Ja.
Med tusentals jävla sms eller WhatsApp.
Men nu skulle det handla om vad vi gjort om i veckan. Men det är det här jag har gjort i veckan. Men jag har också suttit med en mikrofon så här nära ansiktet och fått träffa Kristoffer Värvet.
Just det.
Jag är värvad och det var ett fantastiskt samtal som idag har briserat. Och det är väl ganska, det är bra att det briserar. Jag tycker man ska prata om diagnoser och man ska sluta prata om diagnoser, ADHD till exempel. Jag utreds just nu nämligen.
Mm.
Och väntar på mitt svar. Sluta att säga att det är moderna påhitt.
Mm.
Kanske. Och jag uttalar mig och pratar om min familj. Och familjer i allmänhet i, bakåt i tiden. På tal om att det inte var bättre förr kanske. För vi kanske hade sluppit en del självmord. Vi kanske hade sluppit en del alkoholism. Om vi hade accepterat diagnoser eller psykisk ohälsa som någonting vi kan prata om redan då.
Och alltså verkligen, jag blir lite tagen när du berättar om sånt här, för att jag brinner väldigt mycket för det. Och jag känner att det finns en väldigt bra trend att det är många som faktiskt tar tag i den här grejen och gör utredningar.
Mm. Som kvinna, när klimakteriet kryper på, så är det en omöjlighet att inte göra det, ska jag också säga. För då slutar det illa. Alltså en diagnos och klimakteriet samtidigt är ett världskrig.
Och du väntar fortfarande på ditt svar?
Ja, jag vet ju inte.
Nej. Jag tycker det är skitbra att du gör det och att du pratar om det offentligt.
Ja,
wow.
jag kommer göra det till den dagen jag dör. Särskilt när man har ett barn som har två diagnoser som jag försöker att förstå.
Mm.
Hur ska jag kunna förstå? Och det är klart, ingen med diagnos är lika. Det är inte det jag säger. Jag får akta mig för allt i det här förstås. Mm. Men jag vill ju orka med honom på ett sätt som jag idag inte riktigt gör.
Wow. Men då har det med andra ord varit lite slitsamt för dig den här veckan, kan man säga.
Det har varit slitsamt i väldigt många veckor. Och på relation och på vilka jobb väljer jag att göra, vilka jobb väljer jag att tacka nej till, du vet, för att det...
Och det här tycker jag är så intressant, för vi är båda artister.
Mm.
När man, ja, nu gör en sån här extrem grej, men alltså när man har en sån period, är det jobbigare eller kan du känna att du hittar energi att stänga av, gå på scenen och köra slager?
Jag har ju insett, eftersom jag aldrig har testat en drog och aldrig haft någon sorts alkoholproblem, bara åt andra hållet. Jag dricker alldeles för lite.
Mm. Du kan ta lite om mig.
Ja, alltså det har ju varit min självmedicinering.
Ja. För att gå på scenen, ja.
Ja, att adrenalinet och kommunikationen med publiken. Mm. Så jag mådde ju extremt dåligt under covid. Alltså. Det var, jag kan inte ens...
Just det.
Då var jag ner och grotta ordentligt.
Ja, men det är coolt. För jag kan känna så ibland också, även om jag slits med... Gud vad det blev tungt här nu, men jag måste också säga det. Jag gjorde en spelning förra veckan.
Mm, just det.
Första gigget i år. Och min ångest inför varje spelning, den blir bara värre och värre. Den är så pass liksom jobbig nu så att min hjärna tänker på hur betalar jag tillbaks gaget och ställer in gigget. Jag kan inte spela. Du vet, det gör så ont i kroppen av ångest. Men sen har jag mycket verktyg att plocka fram i verktygslådan och lära mig hantera det. Men det är en märklig företeelse att stänga av som artist eller idrottsman eller politiker eller vad det nu är. Men du behöver gå in i en roll och liksom göra någonting fast.
Får jag fråga dig en fråga här?
Ja.
Är det själva genomförandet av gigget eller allt runt omkring? Tiden innan?
Ja, det där är en svår fråga. För egentligen, jag blir så förbannad på mig själv också för att jag låter min ångest liksom totalt innan jag hinner ta fatt på det på något sätt. Men det är nog egentligen allting som jag,
Den där stunden när du står där och spelar?
Nej, ja, men det släpper ju oftast efter ett par tio minuter in i spelningen. Beroende lite på vad det är för sorts gig liksom. Men ofta släpper det. Och sen när giget är klart är det som att det aldrig har funnits någon ångest.
Nej, precis.
Det är en märklig grej.
Jag tror man slösar alldeles för mycket energi på att bygga upp den här ångesten för allting som är innan. För jag är exakt likadan.
Oh ja. Det går en hel dag.
Tänk om folk kunde förstå det.
Nu byter jag spår.
Men nu vill jag veta, vad har ni gjort i veckan?
Ja, för då ska jag berätta någonting som får er att skratta säkert. Först vill jag bara slå ett slag för en jätteball restaurang. Jag har varit på restauranger och jag går nästan aldrig ut, men ibland tar jag mig från gården in till stan i Stockholm då. Och jag har en vän som heter Per. Han bara, nu ska vi käka middag. Han är nästan aldrig hemma. Han får det till USA fram och tillbaka. Så att, han hade bokat bord på ett ställe som heter Spesso. Känner du till
Nej.
Det?
Nej, italienskt låter det.
Ja, det är lite smårätter. Det, alltså, det ligger högst upp i Vasakronan, tror den här huset heter, på Malmskillnadsgatan. Jättetakterrass har de på sommaren.
Mm.
Sjukt cool utsikt och framförallt super... bra mat. Jag känner mig lite som att vi var med i någon Bond-film. Såhär, lite, såhär, wow, du vet. Men det kanske är för jag så sällan går ut. Alltså. Men det är bara, jävligt.
Han går ut och käkar middag en gång, då är han i James Bond. Bara.
Ja, men jag kom ju dit i mina jävla Carhartt-kläder och någon jävla arbetarskjorta. Han var helt uppklädd fint, han har varit på något businessmöte. Jag känner mig lite malplacerad. Men jag tänkte, fuck this. Alltså. Jag ska gå,
för jag har också sämst på att gå på stan.
Spesso rekommenderar den restaurangen. Men det som är mest påtagligt idag är att jag har såna fruktansvärda skavsår i röven.
Oj.
Och lite svårt att se.
Har inte ridit då eller?
Jo, och det är för att nu börjar barbacka säsongen för det är ju vår i Stockholm. Mm. Och min häst tycker det är jävligt nice att inte ha några tecken på så länge och blir jävligt vild.
Mm.
Och jag brukar liksom leka lite cowboy där jag sitter bara. Men jag glömmer ju bort det där när man inte har långkalsonger under heller sen som är ett extra skydd.
Mm.
Och jag har ju inte jättemycket fläsk i röven så är de här sittbenen, hud, häst och jeans. Inte
är
en bra kombination.
Är det till och med?
Ja, det är avfläkt. Det vattnar sig. Det är inte alls skönt alltså. Kalsongerna sitter fast.
Ja,
men du fick ju något medel här, någon som skickade.
Ja, men det var ju för självsprickorna. Alltså. Det har jag provat. Det var något jävligt svårt. Jag försökte få tag på mer online. Det verkar vara, det var bra grejer. Alltså. Mm.
Jag tänkte om du kunde använda det till det här.
Så det har jag gjort i veckan. Och Janne, vad har du gjort då? Oh,
herregud. Nej, men jag har haft en fullspäckad helg i Stockholm också faktiskt. Jag har inte varit hemma speciellt mycket alls. För jag var ju DJ där, som jag sa, på Mammut Bar i Types restaurang i Gamla stan. Och det var lite kul, för då tänkte jag att jag skulle köra så här, men typ 80-tals rock som alla kan sjunga med till.
Inte Jing, Jing,
nej, inte den. Men jag tänkte också att det är ju de som är på plats som ju såklart ska festa och tycka att alla låtar är grymma. Så jag öppnade ju Pandoras box och sa, det är bara att komma fram här till DJ-båset och så kan ni önska låtar.
Mm.
Och då märkte jag en sak som jag inte riktigt hade tänkt igenom. För det var ju ganska obskyr musik som önskades ibland. Till och med något sånt här rumänskt metalband.
Oj.
Som sjunger på rumänska. Och jag har ju ingen, de kan ju egentligen sjunga död åt alla människor och alla religioner eller vad som helst egentligen, utan att jag har en aning, och det vill man ju inte riktigt stå för, så jag fick ju säga i mikrofonen,
vi slaktar bebisar och äter upp dem.
Ja, men exakt, det kunde ju vara alltså, vad som helst, en nazilåt, jag har ju ingen aning liksom. Så då just den låten presenterade att här är en lyssningsönskan, så jag hade min rygg fri.
Tänk att man ska behöva göra så idag.
Ja, men jag tänkte till där lite att det var kanske inte det smartaste. Men det var skitkul, och sen så blev det efterfest hela natten faktiskt, så blev ingen sömn överhuvudtaget. Och då skulle jag ju vara jurymedlem på lördagen där, Wacken Metal Battle Sweden, när man ska ta fram så här osignade band som har chansen att få åka till Wacken. Så jag ångrar lite att jag inte sov alls. Men det blev bra efter en dusch och lite sånt. Jag var faktiskt på jobbet och duschade, och sen så åkte jag dit, och då hade de ju lovat gratis öl. Som att man ställer upp då som jurymedlem, eftersom
jättepoppis, som att man inte har sovit heller.
Ja. Jag tyckte det. Men sen blev jag grinig, för att jag fick 5 drinkbiljetter, och det är fan inte gratis öl då, enligt mig. Det är 5 öl.
Ja, det är det då.
Och då ska du ju tillägga så att kanske för en normal människa tycker man att 5 drinkbiljetter är ju alldeles toppen, men inte för Janne innan forskning.
Nej. Men jag tänker att en drinkbiljett borde räcka till 2 öl, för en drink kostar ju 150 spänn, en öl kanske...
Ja, men det här var ölbiljetter.
Nej. Ja, då var det dåligt.
Det var lurendrejeri.
Men det gjorde inte så mycket faktiskt, jag behövde inte mer ändå. Och säger stort grattis till Primal Instinct som vann. De var från... vad fan var det nu?
Får de åka till Wacken då i Tyskland och lira när de vann det där? Det måste jag fråga.
Nej, för det här är 4 eller 5 semifinaler i Sverige. Det här var första i Stockholm, sen så är det 3 till tror jag som de ska ha på lite olika platser.
Det är Melodifestivalen fast...
Ja, faktiskt, fast på metal. Och sen så blir det en final i Stockholm igen, och den som vinner det får gå upp på scenen på Wacken och spela. Så det är rätt fett ändå.
Jag kom på att jag har också varit jury i veckan.
Ja.
I något liknande.
Ja, vad det är.
Fast Funkisfestivalen i Skövde. Ja. Och då vet ni, det är
fick
så fantastiskt.
Man drinkbiljetter där.
Nej, vet ni vad jag fick?
Nej.
Det enda jag fick var då går ju de på daglig verksamhet, och då gör de så här tänddon till öppna spisen. De strimlar först papper och sen smälter de stearin, och så gör de tändchip som man kan ha till. Det fick jag. Och det älskar jag, för jag eldar ju varje dag. Men det jag skulle säga var, det mest fantastiska. Det är alltså vuxna, jag tror det är bara vuxna, inte barn. Vuxna med funktionsvariation, diverse, som då uppträder. Och jag såg det mest fantastiska jag har sett. Alla var jättebra. Men en tjej går alltså upp och tecknar en låt. Och då frågar ju programledaren, vad ska du sjunga? Hon svarar, bada nakna med Samir och Vicky. Och sen gör hon bada nakna med tecken.
Shit.
Och jag blir nästan, jag blir först så imponerad. Men också så besviken på mig själv. För jag har aldrig sett, jag kan inte se att någon som inte kan prata kan sjunga. Förstår ni?
Ja, ja, ja.
Att jag inte har tänkt tanken. Det här blev ju hur bra som helst. Så jag blev så sur på mig själv. För att jag är så jävla fördomsfull och så jävla inskränkt och inte kan tänka utanför boxen. Och ja, hon var grym. Men den som vann sjöng, jag ljuger så bra.
Såklart.
Såklart.
Ja.
Janne, jag måste bara få flika in. Ett litet hack när du är DJ nästa gång. Om du gör som jag gör och tar med dig CD-skivor. Så begränsar man antalet önskningar. Säger man så här, den har jag inte. Den har jag inte.
Visar upp CD på dem och säger, nej, den finns inte. Jag inte.
Jabba dabba dance, den finns inte. Ja,
Jodla med Siv har jag fått förfrågningar om. Har jag inte. Så det är rätt kul. Ja, det ser man. Wow.
Vilka veckor.
Tillbaks till Melodifestivalen, detta fenomen som uppenbarligen då har betytt allt och även inget för artister. Jag har dratt den här Magnus Uggla-storyn 1000 gånger, men jag kan säga till dig Linda, Magnus Uggla sa ju till mig när jag började göra press inför Mellon, jag bara, ja vad fan, och då satt han på P4, det var därför jag var där och gjorde en intervju med Ugglan. Gör inte Mellon för fan, Icke, det kommer gå till helvete för dig i karriären, du kommer bara jobba på radio och grejer.
Han hade rätt.
Och han satt det själv också.
Precis, så det var ju väldigt roligt. Men så här kommer en story som jag inte har berättat, och den är faktiskt ganska så unik, och återigen handlar lite grann om det här sliding doors. När Loreen skulle göra Mellon, jag träffade Loreen, hon var ju med 2011 när vi gjorde Mellon, jag kommer inte ihåg vad den låten hette, men det var, hon kände
sig... My heart is refusing me.
Så hette den, ja. Men hon var ju väldigt poppis. Jag kommer inte ihåg hur det gick för henne just det året, va? Men hon skulle vara med sen igen, såklart. Liksom. Och då skulle det satsas, va? Thomas Gesson skulle skriva låt till Loreen, och han har skrivit låten Euphoria, som alla känner till, såklart. Jag kände redan då, när jag träffade Loreen första gången, så nu har jag även gjort julgala med Loreen. Och det här är ditt uttryck när artister får halka runt bland sillsallad i kulisserna. Det tycker jag är så jävla roligt. Det är Linda som har sagt det. Det gör man på julgalan. Ja, det är julgalan, ska jag tillägga. If you know, you know. Men då kände jag, Loreen är så här... hon är lite svår och seriös. Egentligen vill inte hon göra Mellon. Hon vill göra andra grejer. Men Mellon är ju, som vi alla vet, en väldigt bra språngbräda och en genväg till att nå framgång. Så, här, va? Så att jag kan tänka mig att hon hade lite blandade känslor inför andra gången hon skulle vara med Euphoria. Så hon kom hem till mig och min exfru då, som vi pratat om, Jojo, som har skrivit text till mig och till min Mellolåt och så vidare. Och det visste ju Loreen och sa så här... Oh, jag har den här låten Euphoria, så här, men jag är inte nöjd med texterna, så jag tycker den är så jävla banal och I'm going up, 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 up och bara, så här, ja. Så kan inte du, Jojo, då skriva en version, skriva om texten? Bara, jo, så är Jojo jätteglad, såklart. Och man har ju ingen aning om då vad den här låten skulle ta vägen, även om man räknar med att det här kommer nog bli en hit, liksom, såklart. Skrev om texten och... nu har jag kommer inte ihåg, men det var inte up, 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 up. Det var lite svårare ord, lite annorlunda, men jag tyckte att det här var en bra text, och Loreen själv tyckte att den här texten var skitcool, kände sig mycket mer bekväm med att sjunga den, inte så glättigt då. Gick tillbaka till Gesson och han sa, aldrig i livet, antingen blir det min text eller inget alls. Oh, så var den historien slut. Och då tänker man så här, om då Loreen hade valt bara delar av Jojos text, så hade hon haft ett gäng miljoner på banken. För det blev ju en bra hit. Jag tror den var etta på topplistan Euphoria det året den vann slagen då i nästan alla europeiska länder samtidigt.
Coolt ändå.
Men det blev inte en spänn där.
Nej.
För Jojo. Mer pengar till Gesson.
Ja.
Det är lite Lokat ångest över det faktiskt.
Det är lite mer Trump och Musk, tycker jag, över Gesson.
Ja, alltså... Han slängde sig en gång med att nej, men Linda, jag tänker inte sponsra din karriär. Jag säger inte kring vad det var, men citat.
Men vad fan, jag tänkte ju att jag skulle fråga G som inte han ville skriva en låt till mig. Alltså den här kommer ju en helt seriös
fråga. Det kan
han
säkert göra, mycket pengar har du på banken.
Han skriver väl redan alla låtar. Eller?
Ja. Nej, men jag har faktiskt fått det är ju, nu går ju åren alltså sen jag var med, och jag har ju sagt att en gång ingen gång, två gånger en gång för mycket. Men jag får en liten känsla av att jag kanske skulle göra Mellon en gång.
Det tycker
till.
Jag verkligen.
Men utan G-son då?
Nej, men det får du bestämma själv. Alltså det är ditt jävla ansvarsområde, vem som ska skriva dina låtar.
Jag brukade träffa på G-son och hans fru, tror jag det var, på västkusten. Jag tror de har ställt där liksom. Och så att jag vet att jag har närmat mig honom flera gånger förut om att skriva låtar. Men jag tycker jag har fått en lite sval respons där alltså. Så lyssnar du nu, Thomas G-son, på minnesluckan.
Ja.
Så har jag en stående fråga om att skriva låtar till Nicky Borg Mellon 2026.
Ja, Melodifestivalen, ja. Det är klart du ska vara med, Nicke. Och då kanske det blir lite nya skandaler. Jag tänkte jag skulle ta fram och minnas tillbaka. Det är det vi gör här i minnesluckan, på lite skandaler som har inträffat. Och det har ju hänt en jäkla massa skandaler. Finns det någon du tänker på direkt, Linda?
Nej. Börjar du så... Jag har en rolig grej sen.
Ja, men då kör de här då. Fylleskandalen finns den. Det gillar jag direkt när jag läste om det här. För det här kommer inte jag ihåg, för det var 1978.
Oj. Jävlar!
Då var den amerikanska skådespelaren Larry Hagman, va? Känns som J.R. i Dallas.
Ja.
Han var inbjuden för att sitta i den internationella juryn.
Oj!
Men...
Otippat.
Han hade druckit lite för mycket och verkade förvirrad under sändningen. Han sa fel saker, skrattade okontrollerat och blev till slut bortförd från sändningen.
Det låter som Idrottsgalan.
Ett riktigt tv-kaos. Exakt som Idrottsgalan. Fast han här erkände att han hade druckit några enheter, men inte hur mycket.
Fy fan vad roligt. J.R. Ewing liksom bara, sorry det går inte. Han bara, 2 points too well. Ta han bara en whisky.
Då hade du vunnit. Då hade du haft cowboysarhatt och...
Fy fan.
Ja, magiskt. Nästa skandal är spyskandalen.
Oj.
2006 var det Jessica Andersson som tävlade med den här låten. När kalla nätter sänker sig. Klädd en lila glansig dräkt typ med korta ärmar och väldigt korta shorts, så slutade bidraget femma. Jessica blev jätteledsen när hon fick se resultatet. Och skivbolagspampen Bert Karlsson, vem annars, höll inte tillbaka på sina känslor. Han skyllde fiaskot på just Jessicas klädval. Och jag hänger alltså, inte alls med i det.
Vill du veta sanningen här också? Eller nu är det så roligt, för sanningen vet vi inte längre vad den är, för att det är så. Den här historien har gått så många varv.
Okay.
Det här året var jag med, men jag ljuger så bra.
Ja.
Det var egentligen Jessica som skulle gjort den. Så Jessica sitter ju hemma med både Jag ljuger så bra och Kalla nätter här. Var Bert ringer till henne. Det här jag kan inte säga om det är sant eller om det inte är sant. Men det sägs att han ringer till henne och säger, för helvete Jessica, och säger ta den där kalla nätter. För han hade ju bestämt sig att jag skulle ha Jag ljuger. Så han sa ju vad som helst till henne för skit. Han tänkte ju att han visste ju att Jessica har han redan. Hon är känd. Nu sa Bengt, sing fram. Jag hade i och för sig varit med en gång, men... Han hade bestämt sig, jag skulle göra Jag ljuger så bra. Så han ljög för Jessica och tyckte att Kalla nätter var den bästa. Och gav Jag ljuger till mig.
Wow.
Ja, så att, det roliga här också att Magnus Uggla hade ju Martin Hedström som gitarrist i bandet på den tiden. Mm. Och Martins var ju med och skrev Jag ljuger så bra. Så vi hade ju direktkontakt med Uggla under hela omröstningen. Och han hade tydligen röstat sönder.
Magnus Uggla röstat sönder?
Ja, precis.
Fy fan vad...
Ja, det var bara en liten parentes. Du kan fortsätta.
Liten parentes, det var ju superroligt. Ja. Fan. Och din imitation av Bert Karlsson, bara den är ju
för helvete, Jessica.
Bara, hur kom spyna in då?
Ja, men det kom jag till här nu. För han sa ju då så här, porrfocker fungerar inte. Men Jessica fick som hon ville. Hon bestämde själv, sa Karlsson då. Jag spydde ner hela rummet. Det är inte maginfluensa utan det beror på allt det här, sa han efter tävlingen. Så han påstår att han spydde ner hela så här rummet.
Nej, men gud.
Inte riktigt vet. Men det gjorde jag själv också efter förra gången jag var på Mello faktiskt, Malmö med Smash Into Pieces. Då spydde jag också, och inte på grund av maginfluensa, när jag var på motorvägen.
Jag gjorde också det 2005 med alla flickor. Jag åt en räka i Göteborg som plötsligt kom upp, för den var dålig.
En räka också bara.
Så Christer Björkman sa, du får inte vara med, du får åka hem. Wow. Han var så rädd att jag skulle smitta alla andra.
Ja.
Men jag visste ju att det var matförgiftning, så jag vägrade. Men att gå upp och sjunga Alla flickor magsjuk, försök det ni.
Åh, fy.
Det är magstödet. Alltså. Men var då blev du alltså, sjuk på vägen hem?
Ja.
På tal om ångest då för att gå på scenen. Alltså, men att just ha en sång som att vara magsjuk och ändå försöka spela eller sjunga, det är inte... Det är inte att rekommendera, så att säga.
Nej, tur finns vuxenblöjor.
Ja.
Sexskandal måste vi också ha någon.
Oj, yes. Oj, oj,
och jag hittade en faktiskt. Också före min tid däremot. Mm. Kenta Gustafsson, som gjorde kaos med Melodifestivalen 1980. Han klev upp på scenen för att framföra den här låten.
Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Utan att fråga dröjer sig ovissheten kvar. Men är drömmen kanske för stor när man söker efter
det. Utan att fråga heter den.
Låter ju packad.
Ja, jag vet, men det är väl han som gör den här Bajen-hymnen också, är det inte det?
Mm,
just
det är det.
Idag är jag stark, just idag mår jag bra. Så han mår, ja, han mår nog ofta bra, tror jag.
Mm.
Men innan han ens öppnat munnen då, alltså 1980, så var skandalen ett faktum. Han bar nämligen en tröja med texten "Try it, you'll like it, 69". Och med en då bild på en sexställning. Och efteråt gav han dessutom tv-legendaren Bengt Bedrup en kyss.
Oj.
Den här tröjan blev ju riktigt skandal. Jag vet inte om det hade blivit lika stor skandal idag. Däremot.
Det var bättre förr i alla fall.
Så här tror jag. Det fanns ju en väldigt lång period där det inte hade blivit en skandal. Men idag är ju allting väldigt ängsligt. Oj, 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 här har den blivit cancelled på en sekund alltså. Tänk dig vad Ralf Hyllen har fått kämpa på med sina t-shirt-tryck och så vidare genom Mellon. Det är inte lätt alltså.
Är det farligt det där när man gör merch? Och vi har ju faktiskt fått lite merch av Linda här när hon kom hit.
Den är helt ofarlig den.
Ja, hur mycket måste man tänka på sånt?
Ingen aning. Men jag tänker att hur farligt kan det bli? Det är mitt namn.
Vi ska lägga upp en bild på våra sociala medier. Men det här kommer jag ihåg sen jag träffade Linda 2011. Att hon hade disktrasor i merchen. Och det har du än idag.
Ja.
Och jag hade säkert långt innan också.
Ja, gud ja. Men jag slutade göra... Jag tryckte dem med låtarna på. Men så började jag åka ut ur Melodifestivalen. Så hade jag 2000 disktrasor på vinden. Liksom, med, ja, så att jag... Jag nöjer mig med mitt namn nu. Men jag har ju faktiskt snott idén av Starboys. Johan och de från Värmland. De var först, men jag var tvåa, tror jag.
Men jag tycker att det är så jävla roligt. För att branschen hejar ju på ganska mycket. Och jag har ju tänkt många gånger, precis som de flesta gör, att nu fasas Mellon ut. Nu kommer det inte vara något så här. Och du vet, och det, media blåser upp. Titta, siffror dalar. Och du vet, lägg ner hela skiten, brukar alltid stå samma jävla headlines dagen efter. Men ändå, nu är det mer deltävlingar än någonsin. Så att det är ganska intressant att det bara pågår. Jag tror vi kommer aldrig bli av med Mellon. Det är liksom, den är bara instiftad i det svenska folkhemmet.
Jag tror också att Eurovision, förlängningen av Mello, tror jag är jävligt viktig. Alltså den unitar. Hur vi än
för Eurovision har också blivit mycket större, tycker jag.
Nu är liksom Australien med också till och med.
Det är inte vad fan, Europa, det är väl inte bara. Europa?
Nej.
Norge är med och tävlar för Sverige och alla ska med. Nej, men jag tänker på att branschen har ju, tycker jag, en lite naiv och gullig övertro på... nu kanske jag pratar om de här gamla dinosaurierna som min manager till exempel som, som verkligen så här tror att om man är med så mycket bättre eller om man gör Mellon, då jävlar får man fart på karriären igen. Inga namn nämnda. Då kom jag ihåg igen 2011 då när jag gjorde Mellon att nu jävlar, du vet, jag signade nya skivkontrakt, jag signade nya förlagskontrakt, nu i helvete ska vi åka. Och tryckte upp, jag tror... Ja, men alltså 20-30 000 fysiska ex av den här plattan alltså.
Oj,
jag var signad med tyska Warner också, så det trycktes ifrån Tyskland. Några år senare så får jag ett mail ifrån något lager som Warner Music har i Tyskland. Så här, bara, vad ska vi göra av de här 25 000 CD-skivorna? Vet du hur mycket 25 000 CD-skivor är på en pall alltså? Det är flera pallar. Det går inte att hantera.
Nej.
Och jag tänkte så här, men vad fan, jag tar ett par tusen. Nej, det är för mycket. Jag tror att jag tog 1000 plattor. Resten, bara
skrota
dem. Slängde liksom. Helt sjukt. Så jävla mycket skivor som jag gick. Och jag skulle få en faktura. Jag fick inte ens en faktura, för de bara, åh, skönt att bli av med den här skiten.
De brände fakturan också, antagligen.
Och jag fortfarande än idag har ju kvar lådvis med den här plattan Chapter 2. För det var ju, Mellolåten var ju med där, men sen tyckte jag att jag skulle göra country. Så radion var jätteglada då över Mellolåten.
Jag sa ju att JR hade blivit över.
Ja, exakt. Ja.
Och sen var det bara, dude, radiotystnad efter det. Min andra singel bara, ingen som ville ta i den med tång. Det här är ju countrymusik, Nicky. Vad alltså, fan är det på med? Och
du var några år för tidigt.
Ja, jag vet. Ja. Jag hade ju ett rant om detta på scenen förra veckan. Men nu går det en ny jävla dokumentär på tv. Country Sverige. Svenska countryn har gått lite under radarn. För, nej, det har den inte alls gjort. Men det är inte någon som har velat ta i den med tång.
Nej,
förut.
Exakt.
Så har det varit. Folk skrattar åt mig. Ja, det har jag. Men på riktigt. Då. Men nu jävlar ska jag
göra
country.
Men inte country bara för att man har någon stilgitarr.
Jo.
Så nu är det, nu ska jag göra en Beyoncé. Nu ska jag rida in på scenen.
Ja, det är klart du ska. Men jag tänkte också vilken lyckoträff att jag gör disktrasor istället. För även om det står fel där på så kan jag ju använda dem.
Precis.
Varför gjorde du inte det istället för 25 000 skit?
Man ska göra merch som man kan använda till någonting annat. Jävligt bra idé.
Åh, gud.
Hade du någon skandal som du tänkte på?
Ja, jag har en skandal. Det är inte, som är så skandalisk och helt sjukt. Men jag kommer inte nämna namn här.
Okej, okay, inga namn.
Okej, okay, Nicky kommer känna igen sig. Man går fram en och en på torsdagen eller om det är fredagen. Och de har en presskonferens. Mm. Karin eller Christer på den tiden läser upp ens namn och vad låten heter. Och så får man styla sig lite för fotograferna. Som står längst fram vid scenkanten. Och de är inte en, utan de är 25. Mm. Alltså, det är kameror i hela scenkanten, nästan runt. När alla artister har fått sin presentation ställer man sig i en grupp. Alltså dagens deltävling består av. Eller, och så ställer man sig då i den här gruppen på den riktiga scenen där man ska framträda. Ett av mina år så gör jag detta samtidigt som jag har en av banden som ska deltävla, eller tävla, dens hand i röven. Inte i, upp i röven.
I.
På röven. Men nästan i röven. Alltså, inför alla det här pressbådet så står jag med en man då, som kan vi väl kanske säga att det var då, som står och håller på min röv och förstår ju att jag inte kan göra någonting med det här. För vad skulle det leda till?
Ja.
Det står inga fotografer bakom scenen tyvärr.
Jag har en teori om att det där, för det där har ju hänt så många gånger.
Det har hänt oss också.
Ja, men alltså, jag har en teori om att det är någon sorts en glitch i huvudet på människor som gör så här. Precis som du säger, de vet att det här är ett ansträngt läge. Alla ska le för kameran. Jag passar på nu. Och det går inte att säga att det inte sen har hänt. Man kan bara liksom totalt ignorera. Det var bara du som märkte eller upptäckte det.
För alla hade ju fokus. Ja.
Det där är en grej och det är ett sjukt beteende. Alltså, Taylor Swift har väl det största caset någonsin där detta har hänt. Den här radio-DJ.
Han fick henne
idag också. Nej, men hon, de höll ju på i 2 år rättegång. Det var ju någon radio-DJ som grabbade tag i henne. På en sån, vi tar en bild utanför när hon var på någon sån radioturné liksom. Och fick ju honom sparka från jobbet, han stämde henne något jävels för bla 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 ut och fick rätt. Så det där är ju en typ exempel på sån grej.
Ja, och jag, om jag säger så här. Mm. När någon säger, har du någon skandal? Nej, men alltså jag vet inte vart jag ska börja.
Men nu vill vi höra, vem fan var det?
Ja, nej, men det är ju det här, det är ju liksom folk träffas och är i sitt glitch-esse på något vänster och det händer så mycket tokigt och även roligt förstås. Jag menar sexskandalen, alltså böghögen som har gjorts i alla tider, alla vet ju vad en böghög är. Eller? Nej. Man behöver inte vara bög, utan alltså det är någon som kastar sig på golvet, som kastar sig alla över och så är det, ja. Det var en grej på Mello förr. Och den som startade och höll det här och var initiativtagare var liksom en av dem som var högst upp i, alltså, och det här var alltid på efterfester och så sent som möjligt, där var inte jag till exempel, men jag, alltså, det är bara härligt på ett sätt, men jag, vad kringgick det liksom?
Men den måste ha försvunnit, för jag har varit nu
ja,
men jag två, tre år på efterfesten.
Ja, ja, den ja,
men jag kommer ihåg
försvunnit.
Böghögen väldigt väl, men inte just från Mellon. Nej. Vi kanske anammade den i Back Your Babies. Jag tyckte det var jävligt mycket böghög där på 90-talet. Alltså.
Du och Dregen låg och rullade
böghögade.
Runt.
Böghögade. Det blir ingen böghög av två, då är det bara sex. Ja.
Ja, men jag ska säga att det här är ett speciellt avsnitt. Vi bara pratar Mello idag. Och det är för att det är nu Mello-final. Men jag vill bara säga en generell känsla kring Mello är att jag tycker idag att hur ska man uttrycka det? Why not? Alltså alla sitter och gnäller hit och dit. För det är en jävligt rolig grej.
Det är så fantastiskt roligt.
Vare sig man är med. Det borde ju alla egentligen testa att vara med i Mellon en gång, Janne. Det borde göra en låt alltså.
Ja, ring det sånt.
Menar, herregud, med lite AI idag så kan du få ihop något.
Jag var ju i helgen och supportade Scarlett.
Ja, precis. Ja. För det är en sån jävla cirkus. Såklart handlar det om tv. Ibland handlar det mer om tv än musik ja. Och så vidare, va? Och underhållning såklart. Alla ska få någonting där i tv-soffan med sina tacos och så vidare.
Det är också en jävla fest och det är därför
ja,
jag är där.
Ja, och det var det jag skulle säga. Sen är det ju en jävla fest. Jag menar, jag har varit på många Melodifestivalen efterfester flera år där jag inte har medverkat själv då såklart, genom att bara vara med ett år. Där nu försade jag mig, jävla vad det är med fester. Men det är alla är där. Mm. Och det är så här kräddiga människor som normalt sett inte pratar, men alla ska bara på den här jävla Melodifestivalen efterfesten. Mm. Det är
även
där...
de som aldrig tittar på Melodifestivalen.
Ja, för inte... det är där festen
nej,
är.
Kan inte en låt, nej, tjena, hej. Men om alla artister bara kunde sluta säga så här, kan vi bara bestämma det nu? Aha. Vi säger, hallå alla artister där ute. Ja, Melodifestivalen är egentligen inte min grej, men nu just fick det. Jag ju den här låten. Håll bara käften. Mm. Nu är du med, då är det där fel sak att säga. Det sätter dig i en dålig dager. Stopp,
det är därför jag tror att jag skulle ha lite bättre chans nu om jag skulle vara med nästa år. Alltså, jag har ingen prestige längre. Så jag är inte intresserad av att skriva någon jävla låt. Jag bryr mig inte så jävla mycket. Ge mig en jävligt bra låt. Ska jag kunna dra på med en cowboyhatt där så kör vi lite sån rednecks country. Skämt åsido, på tal om låtar. Det har ju faktiskt släppts väldigt mycket bra låtar genom tiderna som varit med i Mellon.
Ja.
Ja, vi brukar ju kalla det här för årets låt, men nu blir det väl snarare Mellons...
Århundradets Mellon-låt.
Kanske, precis. Det är ju skitbra faktiskt. Och det finns ju en hel del att lyssna igenom från alla år, så du får börja, Nicky, tänker jag.
Ja, shit. Alltså, jag skulle börja lite seriöst och lyssna på... Sen kommer när det här kommer inte gå, så jag vill gå lite i efterhuvudet vad jag själv tycker om. Men jag fastnar för en låt, och det här... den här artisten är någonstans Melodifestivalen personifierat, kan man säga så. Och framförallt är det några grejer som jag älskar. Det är fläktarna. Jag brukar ju prata om mina fläktar man ska ha längst fram som blåser i håret.
Och dina misslyckade skämt.
Ja, mina misslyckade skämt. Och alla, folk säger det, mellofläkt. Jag bara, nej, det är en Ozzy Osbourne-fläkt. Nej, det är en mellofläkt. Alltså. Ja, det ska blåsa.
Carola-fläkt heter det.
Ja, precis. Det är klart att det heter Carola-fläkt.
Ja, det är det.
För att låten jag har valt är Fångad av en stormvind med Carola. Och det är inte bara fläkt, utan jag faktiskt tycker att Carola genom alla år och fortfarande än idag sjunger så jävla bra. Jag ska med mig den här låten. Den har så mycket den här perfekta ingredienserna i slager, mello, allt, och man blir bara glad. Och så tänker man på den här fläkten och så hennes röst. Och så är det den här Stefan Berg som har skrivit låten. Det är kanske honom jag ska kontakta. Mm. Det är en jävla hit. Han har inte skrivit så många låtar faktiskt.
Mm. Skrivit låtar till mig.
Har han det? Vilken då?
Det är Frirello från Örebro. Ja, men någon låt på min kassett. Nej, jag vet inte.
Jag tycker man googlar honom lite grann. Så ja, men jag får backa. Han kanske har gjort många låt som inte jag känner till alltså. Jävligt bra i alla fall. Det var århundradets mellolåt enligt mig. Fångad av en stormvind, Carola, 1991.
Ja, bra. Kom den.
Jag valde en som jag bara måste välja, för den har jag stått och sjungit så många gånger själv, och det är inte så många mellolåtar jag har stått på fester och sjungit, kan jag väl säga. Men den skrevs av P. Beckman och skulle faktiskt till Jan Malmsjö egentligen från början, men han hade ju någon krogshow inne i Stockholm på Hamburg Börs, så han nekade till den, och då var det ju Tommy Körberg som tackade ja till den istället. Och den här sjungs ju på massa, vad fan heter det, studentflak, men också de här kår. Det
är på kårer och på nationer och sånt.
Precis.
Men också på, man slutar ju varje värld i schlagerfest med den här.
Precis. Så att det är Stad i ljus.
Den är svår att sjunga alltså. Det är inte alla som klarar den där alltså.
Nej, men det är riktigt packad och sent på natten så går det alltid.
På tal om det, när jag träffade Tommy,
när man sjunger den här.
På tal om det, när jag träffade Tommy ute någon gång för länge länge sedan. Jag vet inte om Anton hade börjat jobba på rockklassiker då, eller på. Då sa han, ja men fan Anton, han har blivit någon jävla hallå. Hallå, det är ett roligt uttryck. Ja, han jobbar på radio.
Ja, men han, jag tror Anton Körberg körde lite tv-hallå.
Det kanske han gjorde också, det var det han syftade på då helt enkelt. Han kändes missnöjd.
Alltså Tommy Körberg sa till mig en gång, vi gjorde ett gammalt program som heter Rampfeber, där man skulle göra duett med en, ja, en person i en annan genre, en idrottsperson eller en skådespelare. Gud vad min mage kurrar. Ja, jag är jättehungrig. Och på tal om mage då, så jag vet inte, jag skulle ha någon klänning, det var hål på magen. Det var hål här i alla fall. Och du vet, så tror man i sitt stilla sinne att nej, men om jag gör lite sit-ups här och nu, då kommer jag bli jättevältränad om en kvart när tv-programmet spelas in. Så jag ligger i alla fall och gör sit-ups på golvet. Och ålar mig där, och Tommy kommer och bara, du gör väl inte sit-ups hoppas jag? Nej, jag tänkte, det skadar väl inte att liksom få lite starka magmuskler när man ska sjunga. Gör aldrig det för guds skull. Du måste lämna plats till diafragman. Nej, magmuskler, det har vi sångare inte plats med.
Wow.
Och jag trodde ju på det här också.
Men var inte det ett tips från världens bästa sångare?
Ingen aning om han sa det för att han själv hade mage som inte var ute i, eller om...
Aha, så här stämmer
jag vet
alltså.
Inte. Ingen aning.
Åh, det där måste vi googla upp alltså. Ja. Jag kan tänka mig att det stämmer. För att jag menar, du vill inte vara spänd och så här.
Nej,
du vill ju kunna
vara
avslappnad och
något träningsverk liksom. Ja.
Vad heter den här, jag hade ju en sån coach som, det ska ju byggas upp som en ballong. Och så ska du liksom pressa ut det.
Ja,
så det kanske stämmer.
Kompression liksom.
Ja. I fan i sitt
absolut. Tommy är
säkert jag säger att det är Smash Into Pieces som ligger och kör någon jävla gympass varenda innan varenda gig alltså. Lägg av med det där. Diafragman måste fram.
Ja, Linda, nu ska du få välja. Vad är det du har valt?
Jag har valt den här låten. Jag kunde inte välja Melodifestivallåt. Jag kastade mig till Eurovision 1984. Det ligger det med Hot Lips. Men de bytte namn sen. Och den här låten, jag älskade den. Då alltså. Och än idag. Och nu känner ju ni igen den som...
Det är ju det jag går och
vänder på. Med Lucianos. Eller exakt. Stefan Bosch som gjorde den på svenska då.
Ja.
Det är ju originalet om man säger som Lucianos har gjort. Men den danska, jag förälskade mig i den. Tog Stefan Borsch text på svenska och ställde upp i Bert Karlssons talangjakt 1985 på Skara Sommarland, som var hans stora grej. Och då kommer ju Bert, nu är det ju Bert igen va?
Mera Bert!
Ja, Bert kommer ju då bakom scenen. Då ska vi räkna ut, det här är alltså 85, jag är 11 år gammal. Och han säger till mig, Linda för helvete! Även om du inte vinner idag så ska vi spela in en skiva. Och jag blir jätteglad förstås och tänker, oh, jag kanske slappnade av när han sa så.
Ja, ja, visst.
För jag vann ju.
Wow.
Året innan vann ju The Pinks. Och
just det.
Blev ju faktiskt hur stora som helst. Och jag brevväxlade ju med Robban i The Pinks i flera år efter det här. För de var jury då när jag var 11. Så vi brevväxlade i flera år, jag och Robban. Det är så härligt också att man har penpals med The Pinks ändå. Ja, så att den här har betytt så himla mycket för mig. För jag sjöng den och har sjungit den egentligen sedan dess. Och för att knyta ihop säcken och göra en lång historia ännu längre så sitter jag i bilen på väg till en av de här julgalerna där artister halkar omkring i silsallad i Örebro förra året. Arrangören ringer mig, arrangören själv liksom. Det är kris här, Lucianos har ställt in, hela Örebro väntar på det där jag går och väntar på. Och vi vet inte vad vi ska göra, jag bara, jag tar den. Ja, den satt alltså.
Wow.
Den sitter efter hur gammal jag nu är och hur länge sedan det nu var.
Oh, shit.
Som en smäck. Mm, så att där knöt vi ihop den säcken.
Men den här låten är ju lite det jag pratar om. Jag får samma känsla som Fångar dem en storm. Alltså jag är väl från den kanske också generationen man tycker att så här ska en mellolåt låta. Den ska vara heavy metal. Och det ska vara jävla konstiga grejer. Och det ska jojkas och fan hans moster. Jag vill ha mera såna här låtar i Melodifestivalen. Ja, man blir glad av det, eller hur?
Ja, alltså nu är det ju retro. Retro är ju inne. Finns ju ingen som är så inne som retro. Förlåt, utom i Melodifestivalen, tydligen.
Ja, för det var ju några som ställde upp med en klassisk slagelåt. Nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men det gick ju, de gick ju inte vidare.
Nej, men ingen, det funkar inte längre i Melo. Och det, tror jag
det är bättre att bada bastu.
Ja, men man ska ta bort det där med röstningen helt och hållet. Alltså, det är bättre, nu är inte Christer Björkman
nej,
kvar.
Nej, men jag har en idé. Ja. Jag gör alla bidrag.
Ja.
Alla 10.
Ja.
Så blir det i alla fall ordning och reda och alla ska vara anpassade.
Men så är det ju redan, vi har redan varit inne på lite olika namn här.
Mm.
Men nej, men jag tänker så här.
Du ska göra alla 10 bidragen eller vadå?
Nej, men jag tänker så här, jag måste ändå nämna någon favorit nu inför Stora Mellofestivalen på lördag. Och då tänker jag, alltså Maja Ivarsson tycker jag väldigt mycket om. Jag älskar The Sounds, jag tycker hon är skithärlig. Och faktum är att den här låten Kamikaze Life, det är första gången på väldigt länge jag tycker en låt som är med i Mellon är så här skitbra. Den slår an på någonting som jag gillar, så här 80-tals pop rock på något sätt. Men den har ändå en, alltså det finns ett uns av det vi pratar om här.
Nej, jag älskar den också.
Den är bra helt fristående men har också en liten mellow touch som jag tror kommer vara till fördel. Så jag håller tummarna för Maja.
Eftersom personen har lovat att skicka massa flaskor till mig om Hen vinner, så säger jag John Lundvik, för jag vill ha massa flaskor hem.
Jaha.
Han har ju gjort sitt egna bubbel.
Ja, bubbel, ja. Jag har gjort champagne, John har gjort mousserande.
Har du koll på lördag?
Alltså, de här giganterna som alla då, som Måns och John och... Nej, låt Gräskula ta det här, så vi får någon som... Alltså, den... När han satte sig vid pianot och bara öppnade munnen och hade det här idet i sin röst. Jag saknar det. Som Maja har till exempel. Mm. Jag tycker det är så häftigt. Han är häftig. Låten var svinbra och jag drabbades liksom. Och giganterna drabbar mig inte.
Hur det än går så kan jag lova er att nyheterna och rubrikerna
dagen
efter kommer vara lägg ner hela skiten, fel låt vann, eller som man brukar säga nu för tiden, fake news.
Ja. Du, vi börjar närma oss slutet. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma.
Men nu måste vi bara ha en liten minnes, alltså jag vill bara säga att jag älskar Melodifestivalen, jag älskar Thomas Gesson och att allt är faktiskt bara, ingenting av det här är sant.
Nej, fake news. Jag älskar också Melodifestivalen och jag älskar dig Linda, för att det är, du kommer alltid ha den platsen i mitt liv.
Jag älskar det är så jävla Ta mig som du har skrivit till mig.
Ja, den skulle vi egentligen lyssna på så kan
du skulle lära dig den, vi skulle spela den live, sa jag ju till dig.
Ja, jag vet.
Ingen lyssnar på mig.
Prestationsångest. Vi har ingen gitarr här. Så
nu tar vi den, nu spelar vi den istället.
Ja. Ja, men på riktigt, jag tror jag ringer Gesson och frågar om han har en låt på lager. För nu känner jag mig pepp på Jamelon 2026. Linda, jättetack.
Jag har numret, du får numret.
Ja, vad bra. Janne, vi säger så. Ja, ja. Följ oss på Instagram, minnesluckan podd heter vi där. Stort tack till alla som lyssnar. Och ge oss betyg där du lyssnar. så syns vi och uppmärksammas lite mer.
Ja, vi måste ju avsluta med det de börjar Mello med nu då.
Ja.
Nu kör vi!
Podplay, en del av